Det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Och man började inse att här kan vi utvinna helt bisarrt stora mängder energi. Och så var det ju krig och då tyckte man att vi försöker göra en jävligt stor bomb av det här.
Filmmusiken från HBO:s succéserie Chernobyl fångade lite otydlig obehag som många av oss kan känna inför kärnkraften som energislag. Men musikens syfte är inte att förstärka den där känslan. När man lyssnar på podden som hör till tv-serien, och det rekommenderar jag verkligen, jag kan länka till den i beskrivningen till podden, då får man veta att musiken bara syftar till att eliminera tystnad, inget annat. För i en produktion där man ansträngt sig för att så mycket som möjligt ska vara korrekt i det vi ser i rutan så vill man undvika den sortens känslosamma stråkar som förknippar med amerikanska dramaserier. Så Hildur Gunnardotters musik den speglar detta, sakligheten. Chernobyl förknippas med mörker idag, men under många decennier var kärnkraft förknippat med ljus och hopp. Och det är inte så många år sedan kärnkraften åter sågs som lösningen på klimatutmaningarna. Den här fossilfria kraftkällan med enorm kapacitet. Men när en tsunamivåg förstörde verket i Fukushima, ja, då väcktes åter den där gamla rädslan till liv. Eller i alla fall på sina håll. För i valrörelsen till Europaparlamentsvalet 2019, ja då kom ju kärnkraft åter på tapeten. Då marknadsförd som ett klimatsmart val. Så hur ligger det egentligen till? Frågan om kärnkraft är farligt eller inte, den tycks i första hand vara en politisk uppfattning. Och den bilden delas av Klara Insulander-Björk som är forskare inom subatomär fysik och plasmafysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Och hon har bland annat arbetat med att etablera ett nationellt kompetenscentrum för strålningsvetenskap. Så det var naturligt jag vände mig till henne för att försöka få perspektiv på den här frågan. Men innan vi beger oss till nästa institution vid universitetet vill jag be dig trycka prenumerera i din poddapp om du inte redan gör det. Leta upp poddens huvudsida här i appen, klicka följ eller prenumerera och så får du automatiskt alla nya avsnitt så fort de publiceras. Så hitta huvudsidan för hela podden och så kan du bara klicka då följ eller prenumerera. Som vanligt når du mig på perspektiv@pergranqvist.se om du vill någonting eller om du har förslag på ämnen som tror lockar min nyfikenhet och som vi ska fördjupa oss mer i. Med detta sagt, här är dagens gäst som ska ges perspektiv på kärnkraft, Klara Insulander-Björk. Jag tycker vi börjar med att ställa frågan, varför är kärnkraft åter på modet egentligen?
Jag tror att det har mycket med klimatproblematiken att göra. Att det är en koldioxidsnål energikälla.
Det pratas ju om det. Man pratar ju om det som att det är fossilfritt.
Ja.
Och är det därför det dyker upp nu? Eller finns det några andra anledningar till?
Jag tror att det är den allra största och viktigaste orsaken. Möjligen så kan det vara så att reaktorerna som byggdes i the heydays börjar nå sin designlivslängd och man måste börja fundera över om man ska stänga eller förlänga. Då blir frågorna aktualiserade av det också, men huvudsakligen tror jag att det är klimatfrågan.
Så klimatet och Sveriges energiförsörjningsstrategi framåt liksom?
Ja.
Men om man då tittar på, liksom, vi har ju ofta om kärnkraft och sånt, vi ska gå igenom det här ordentligt tänkte jag, men liksom, om vi bara tittar på det här, en del säger om det är farligt och alleveringstid och sånt, ska vi ta det direkt så vi har ju klarat av det. Så kan vi nog gå in på liksom, hur det funkar sen, liksom, men det, hur farligt är kärnkraften idag om man tittar på det kommersiellt?
Farligt, det måttet man brukar använda när man diskuterar hur farligt någonting är, väl liksom dödsfall per producerad enhet energi. Och där ligger ju kärnkraften lägst av alla energislag.
Vad innebär det att man kan få en fallande vindmölla i huvudet? Den risken är större än att någonting med kärnkraft då?
Ja, huvudsakligen när det gäller vindkraftverk så är det under underhåll som folk trillar ner för att de jobbar på hög höjd. Det är samma sak med solpaneler. Folk trillar ner från tak när de installerar dem på tak. Och det kan ju låta som väldigt banala orsaker, men det har ju att göra med att man får ju normera mot hur mycket energi som har producerats. Och när ett kärnkraftverk väl är byggt så producerar det jättemycket energi, medan en solpanel producerar inte så himla mycket energi under sin livslängd.
Men fördelen med sopan är att man kan då köra dem till återvinningscentralen och så blir det någonting nytt. Och det är lite svårare att köra ett kärnkraftverk dit med liksom nedbrytningstider, halveringstider och allt sånt.
Ja, det är, återvinning är en intressant faktor i sammanhanget. Om man tittar på solpaneler, så visst, om man återvinner en stor del av de här sällsynta jordartsmetallerna som behövs, så kan man täcka en del av framtida energibehov. Men ska man ha en expanderande marknad, och den marknaden måste ju expandera något alldeles enormt för att vi ska kunna göra något slags relevant avtryck i energiproduktionen, så kommer ju inte bara produkterna av återvinningen att räcka till, utan det måste ju fortfarande brytas en hel del nytt material. När det gäller kärnbränsle så går det också att återvinna väldigt stor del av kärnavfallet. Och det är något som man gör delvis i Frankrike, men bara delvis. Och det är någonting som vi tackar nej till i stora delar av världen, mest på grund av att det finns en allmänt utbredd skepsis mot att arbeta med och investera i kärnteknisk verksamhet överhuvudtaget. Men kanske också för att det är svårt att få ekonomisk lönsamhet i det.
Just det, många olika faktorer här. Men ska vi ta det här, hur funkar en kärnreaktor? Vad är det som händer där?
Ja, du lastar in uran i form av små pellets av urandioxid. Och,
hur stor är en pellet?
En centimeter hög kanske.
Sockerbitar?
Ja, något sånt. Cylindrisk. Så. Och i kärnreaktorn så finns det vatten och kärnbränsle. Och när du har en kärnklyvning i uran till exempel, då sänds det ut en neutron, och den här neutronen kan i sin tur orsaka en ny kärnklyvning som sänder ut ytterligare nya neutroner, och på det viset får man en kedjereaktion där varje kärnklyvning ger upphov till nya neutroner som orsakar nya kärnklyvningar, och dessutom energi då som tas upp av kylvattnet.
Och så det är betydligt mer då effektivt än om man ska göra någon annan typ av energi där man ju liksom eldar en pinne och så blir det varmt en gång och så är det klart.
Nej, det är väl en liknande feedbackprocess där, att värmen som genereras i när du eldar upp en molekyl värmer ju upp nästa så att den också kan förbrännas så att säga. Men det som gör kärnenergin så mycket effektivare är ju att det är helt olika energier som används. Har du kärnenergi så är det verkligen kärnkraften, kraften mellan partiklarna inuti atomkärnorna som förvandlas till energi som vi kan använda oss av. Medan i förbränningskraftverk så är det energin i bindningarna mellan atomer. Och den är i flera storleksordningar mindre. Så därför så får man väldigt mycket mindre energi per bränslemassa. Liksom.
Okej. Okay. Och så finns det, så då, hur sätter man igång det här? När man sätter de här pellsen så börjar de reagera med varandra. Eller måste man ha en ton tändare?
Nej, Det sker i stort sett automatiskt. Vi har ju så mycket annan strålning omkring oss rent naturligt. Det kommer kosmisk strålning och det finns spontana fissioner, kärnor som faller sönder helt av sig själva. Så att
när man väl hällt i pelterna så börjar det hända grejer.
Ja.
Och då, sen har vi det vattnet runt omkring. Det är det som sen egentligen vi får energin av.
Ja, det är ju vattnet som leder värmen från bränslepelletsarna till turbinerna.
Mm. Och då är det två stycken olika sorter här. Den ena som var att man antingen kan då koka vatten direkt nära reaktorn och det andra indirekt. Så att man värmer och så blir det ånga någon annanstans och så kör man turbinerna där. Liksom. Vad är liksom, varför har man de här olika metoderna? Vad är liksom fördelarna och nackdelarna?
Det är inga jättestora fördelar eller nackdelar med det ena eller det andra.
Så att den ena är lättare att bygga eller något sånt?
Ja, jag tror kokvattenreaktorer är lite lättare att bygga men lite krångligare att köra, designa.
Så det är lite som bensin- och dieselbilar, det är lite typ samma för- och nackdelar.
Ja, precis.
Och sen då, nu har jag äntligen frågan, man får ställa då tungvatten. Sen jag följde den här serien på SVT om tungvatten så har jag försökt förstå liksom vad jag är poängen. Jag har ju fattat att det där är liksom helt vanligt H2, men när man egentligen någon man mixat med vätatomerna, alltså de här två H-na, så då vattnet blir typ 10% tyngre och blir lite giftigt liksom. Men sen, vad har det med saken att göra? Att det har ju någonting med kärnkraft att skapa det. Men vad är grejen med tungt vatten då?
Ja, i vissa reaktorer använder man tungt vatten. Och det ger en liten skillnad i hur neutronerna reagerar med det. För vattnet fyller en annan funktion. Dels så kyler det bort värmen som produceras i kärnbränslet. Men dels bromsar det också in neutronerna. Och där deuterium då, det tunga vätet, bromsar in dem lite mindre effektivt än det lätta vätet. Men å andra sidan så är sannolikheten för att det ska absorbera en neutron som liksom försvinner från kärnreaktionsprocessen, från kedjereaktionen, är lite mindre. Så det är en väldigt...
Men vad är tanken att det ska bli lite mer stabilt och kontrollerat med tungt vatten? Eller?
Man behöver lite lägre anrikning av uranet. Man kan använda en lite lägre andel uran-235 i sitt bränsle. Så från början tror jag att man använde tungvattenreaktorerna. Eller från början använde man tungreaktorerna med naturligt uran. Det vill säga man behövde inte anrika uranet alls.
Utan vanligt uran man hittar i skogen. Och då har man sedan nu utvecklat teknik som är då lättvatten istället. För vi är duktiga på att anrika och därför kan vi använda det. Och lättvatten är typ vanligt vatten, eller?
Ja.
Fast ni krånglar till det, de kallar det för någonting annat.
Vi kallar det lättvatten för att skilja det från det tunga vattnet.
Ja, just det, såklart ja. I förhållande till det gamla tunga vattnet så känns det här lätt och fräscht. Och då tittar man på det som högst, sen kan man blanda det där. Du har ju forskat något som heter uranoxidbränslen och den här typen av grejer. Jag försökte förstå din senaste avhandling, det var inte helt lätt för en lekman. Vad är det du försöker förstå här?
Om du tänker på min doktorsavhandling så var det toriumdioxid som jag jobbar med. Och det har föreslagits som ett alternativ till uran.
Vad ska man säga? Är det en bra grej eller varför vill du undersöka det?
Det låter som en väldigt bra grej vid första ögonkastet därför att det finns mycket mer torium i jordskorpan. Det produceras inte lika många riktigt tunga, långlivade avfallsprodukter. Och materialegenskaperna är bättre än för urandioxid. Men sen kommer det in en massa detaljer. Så när man har forskat på det i några år så inser man att nej, men det blir nog en del snuskigt avfall ändå. Och vi kan nog inte spara så mycket uranresurser i alla fall fast vi använder torium. Och de där materialegenskaperna blir ju lite sämre när vi blandar i någonting annat. Så i slutändan var det inte så mycket vunnet.
Ja, men vad gud vad skönt att du ändå har utrett det då. Så kan vi stryka det på att göra listan då.
Problemet är väl att många har väl utrett det här många gånger, tyvärr. Och sen så kommer det alltid någon ny jeppe som bara ser de stora dragen som ser jättefina ut.
Du menar att det är en sån fas man ska igenom som forskare kanske? Tänk att jag har hittat ett alternativ här borta.
Det verkar lite så. Det ser man ju ofta, det är ju inte bara inom när man väljer vilket bränsle man ska använda utan också av olika reaktortyper så tycker jag att man ser ganska ofta att nu har det startat ett nytt jättehäftigt företag i USA där de har kommit på en fantastisk design som kommer att revolutionera hela kärnkraftsindustrin.
Och Bill Gates har tweetat om det dessutom.
Ja, precis. Och så dröjer det några år och så sitter det några gubbar och muttrar att det kommer ju på redan på 70-talet. Och så dröjer det några år och sen så visar det sig att det var kanske inte så himla lätt och snyggt sen då.
Något som förenar alla kärnkraftverk jag har kollat på, bildgooglat, är att de ju alltid ligger vid vatten nästan. Det är någonting med kylningen när man ska leda ut i havsvikar. Vad är det?
Ja, man har ju turbiner där bara en tredjedel av energin så att säga, konverteras till elenergi. Och resten av energin den måste...
Ja, varför har man inte jättestora värmeväxlare efter det då?
Därför att det sänker effektiviteten. Det är på kärnkraftverket. Man behöver kunna kyla ner det till en så låg temperatur som rimligt möjligt. Bara för att turbinernas verkningsgrad är som den är.
Ja.
Men det är så här fundamental termodynamik som det är svårt att göra någonting åt. Det är ju samma i alla former av kraftverk där vi kokar vatten. Att 2/3 av all energi som vi producerar försvinner i omvandlingen till elenergi.
Om vi backar tillbaka, när börjar liksom kärnkraft? När är liksom grejen man, när börjar man liksom komma igång och tänka att det här är något, det här känns modernt och främt?
Det var väl precis efter andra världskriget, när man hade sett... Först la man ju väldigt mycket krut på Manhattan-projektet och
Ja, vad är Manhattan-projektet? Det är någon film och det är liksom, det har florerat, men jag har aldrig riktigt förstått vad är Manhattan-projektet.
Manhattan-projektet var, eller Manhattan var tecknamnet för projektet i USA som gick ut på att bygga den första atombomben. Man hade ju nyss kommit på att massa kan omvandlas till energi och kärnklyvningsprocessen var upptäckt och man började inse att här kan vi utvinna helt bizarrt stora mängder energi. Och så var det ju krig och då tyckte man att vi försöker göra en jävligt stor bomb av det här.
Kommer den tanken före att vi försöker göra en jävligt stor energialstrande pryl som vi kan försörja New York med eller vad det nu kan vara?
Ja.
Okej.
Okay. För det var krig då och då har man sådana prioriteringar.
Okej, okay, jag fattar. Ja, så det, då bygger man. Sen så använder man ju atombombkriget.
Mm.
Och ser att det var svineffektivt när det gäller att minska moralen hos motståndaren.
Ja.
Och sen är det lite kriget slut och då ska man försöka göra någon slags civil tillämpning av de här. Kan man uttrycka det så?
Ja, det är väl det.
För efter kriget pratar ju alla om atomer. Då är alla så här, kärnkraft verkar spännande och alla ska se ett kärnvapenprogram också i frame.
Ja. Ja, det drogs igång det här Atoms for Peace-rörelsen eller projektet. Ja, jag kan tyvärr lite om det, det är historia.
Men det är inte det som också är kopplat till. Vi har också att kärnkraftsöverenskommelsen den ligger efter kol- och stålunionen. Så är det Europa som gör en sån och lägger in i det. Det är en av de här europeiska gemenskaperna som sen blir EG, long story, annan podd. Men jag tror att det är någonting där liksom. För det är 50-tal i alla fall som man i Sverige börjar tänka lite mer på kärnkraft och börjar fundera och vad ska vi ha och liksom. Då har den här svenska linjen som är att vi ska bli självförsörjande på kärnkraft. Vi skulle bryta bränsle, vi skulle bygga med egen teknik. Hej hej ASEA. Och vi skulle kunna konstruera reaktorerna. Det var ju inte det helt dumt tänkt, det är ju den svenska ingenjören. Och sen har vi också där att försvaret tänker att vi ska ha egen kärnkraft. Liksom. Och då är det väl 60-talet man börjar bygga de första testreaktorerna tror jag. R1, det är ju under KTH, vilket känns fascinerande idag. Men den pågår där ett tag och man bubblar lite grann. Sen har man den första reaktorn i drift, den är Åkersta, Huddinge, 64. Den producerar fjärrvärme, kul nog. Det är alltså innan man kommer på att man kan elda sopor. Men den var olönsam och den var osäker. Och den första egentligen svenska reaktorn i drift på stort är väl Oskarshamn 72, O1-an. Och då är det väl, men det är för att det här med att ett svenskt kärnprogram, det var väl inte liksom självklart, men det var ändå sagt ingenjörsdrivet. Jag läste någonstans att bygga upp ett kärnkraftprogram var inte en självklarhet i Sverige, men man valde med att bygga ut fler älvar eller göra sig beroende av andra länder för bränsleimport. Och det här leder så småningom sen då till O1-an i Oskarshamn, det är december 72. Vilket ju var rätt fiffigt, för det är bara ett år senare som sen hela liksom oljekrisen kommer och sådär liksom. Och sen börjar man då bygga ut alla de här reaktorerna och hålla på liksom. Alltså det här, det är då Barsebäck, det är som alltså ligger utanför mellan Malmö och Helsingborg, alldeles för nära Danmark tycker danskarna. Och sen har vi ju Ringhals, det är norr om Gävle någonstans typ, Oskarshamn. Och så har vi Forsmark utanför Varberg. Det är de vi fortfarande har i drift.
Vi har Ringhals utanför Varberg och Forsmark någonstans på ostkusten. Nej, ja, lite norr om Stockholm.
Just det.
Och Oskarshamn någonstans mitt på ostkusten.
Alltså, kärnkraft känns ändå okej. Sen kommer Harrisburg.
Ja.
Vad händer i Harrisburg?
Ja, i Harrisburg missförstod man ju, man missförstod signalerna i kontrollrummet. Och det hela resulterade i en härdsmälta. Det resulterade i radioaktiva utsläpp till omgivningen. Och det här var förstås väldigt, väldigt skrämmande för många människor. Sen kan man konstatera att de radioaktiva utsläpp som skedde faktiskt utsatte folk för en omedelbar exponering på ungefär samma storlek som en lungröntgen.
Alltså det var inte så farligt?
Nej, verkligen inte. Om man tittar på epidemiologiska studier av cancerincidensen i området så kan man inte se några statistiskt säkerställda ökningar i någon form av cancer som kan vara relaterad till strålning eller till radioaktiva utsläpp.
Så att ändå fick en sån stor uppmärksamhet, hade det då att göra med att det här var framtiden, det här var nytt och modernt och borde inte kunna fucka upp, men så plötsligt gör det i alla fall?
Men dels det, men framförallt tror jag att människor har en väldigt stor rädsla för strålning, därför att man ser det inte, man känner det inte. Vi har liksom inga organ för att uppfatta radioaktiv strålning och ändå påverkar den oss. Och det tror jag är bara fundamentalt obehagligt. Just och det är det. Någonting nytt som också upplevs som väldigt onaturligt. Även om det strängt taget inte är det, så tror jag det upplevs som väldigt onaturligt.
Just det. Ja, men för man kan ändå förstå när det är ett vattenkraftverk, att det är någon fors och så har man en damm och så trycker man in med en turbin och så kommer det ut på andra sidan och så har man förstått hur det funkar. Men här är det allting oklart bakom omänsklig betong och lite annat kanske.
Ja, och samma sak. Även om en vattenkraftsdamm brister så har man en stor flodvåg som ser med sig allt och alla. Men man vet åtminstone vad det är.
Just det.
Kommer det ut radioaktivitet så ser vi det inte, vi kan inte förstå det.
Vi fick ju sen den här svenska kärnkraftdebatten som ju var fascinerande när man tittar. För det är lätt att man i efterhand tänker att det var väl ett ja, så var det ett nej och så var det ett kanske. Men självklart var det ju tre linjer som allihopa var för en avveckling. Och de egentligen bara representerade de olika partigrupperna syn som hade olika som takt helt enkelt. Tre var snabb takt. De övriga var senaste existerande eller under byggnad varande reaktorer kärnat ut, skrev man. Alltså, och linje två fick de mest röster som handlade om att avveckla sin takt som är möjlig med hänsyn till behov av elektrisk kraft för sysselsättning och välfärd och vad det nu kan vara. Liksom. Men att man inte ska bygga liksom, fler. Och det är väl det vi fortfarande håller på med. Vi försöker avveckla lite grann och vi, men samtidigt höjer vi kapaciteten i de verken vi har idag. Så det är liksom, håller vi på att avveckla eller liksom inte?
Jo, vi håller väl på att avveckla. Vi har ju haft effekthöjningar, men nu när vi har tagit ett antal reaktorer ur drift så har vi ju minskat vår produktionskapacitet.
Mm. Och fler ska ju tas ur drift enligt olika beslut här.
Ja.
Och det är väl Ringhals som är på tur, va?
Ja, Ringhals 1 och 2 och Oskarshamn 2 är de som är planerade att stängas ner. Jag tror det är Ringhals 1 som stängs ner. Nu i år, enligt plan.
Och när vi tittade liksom så, vi kom tillbaka till det, men sen har vi då Tjernobyl och där är det ju, där är det ju dåligt på riktigt kan man säga. Liksom. Och det är väl härdsmälta i den största omfattningen man kan tänka sig. Eller vad tänker du som faktiskt forskar på det? Var det stort eller lite? Eller?
Det var ju en fruktansvärd olycka som har gjort stora områden oboliga. Däremot så behöver man ju alltid se saker i relation till andra saker. Man behöver ha perspektiv. Om vi jämför med antalet dödsoffer för dammkatastrofer och koleldning och oljeeldning så är antalet dödsoffer försvinnande litet. Återigen så finns det ett stort antal människor som har lidit väldigt mycket på grund av rädsla för strålning. Det begicks tusentals aborter helt i onödan för att man var rädd för att barnen skulle bli missbildade på grund av den här strålningen som mödrarna.
Även här i Sverige, men
jag vet inte hur det var i Sverige, det är i Tyskland som det liksom finns någon slags data på det. Sen dog ju många människor i direkt anslutning till olyckan i direkt akuta strålskador.
Det är räddningspersonal, det är folk som är tittade på det och inte förstod vad det var, den typen av.
Ja, och sen är det väl 4 000 till 6 000 personer uppskattar World Health Organization som kommer att dö på grund av olika cancerformer orsakade av Tjernobylolyckan.
Mm. Men i det, på det stora hela taget jämfört med andra, inte heller skitmånga?
Nej, och om man tittar på naturen kring Tjernobyl så är ju den osedvanligt frodig och livskraftig.
Men är den dödlig eller? För det är liksom också, det finns någonting liksom, det är många som vallfärdar dit. Vi har hela ruin porn, hashtag ruin porn på Instagram. Då kan man gå in och titta på alla olika typer av byggnader i världen som håller på att förstöras eller överlämnade och övergivna. Och särskilt i Tjernobylområdet finns det jättemycket sådana. Det är en stor industri. Men, och det ser ju så frodigt ut. Men är det frodigt på riktigt eller är det jättehöga becquerelhalter och sånt i det här?
Det är frodigt på riktigt. Jag var på ett föredrag på Strålsäkerhetsmyndigheten förra året. Någon kille som hade jämfört grodor i Tjernobylområdet. De som bodde där det var höga strålnivåer och det var låga strålnivåer. Det verkade som de som bodde där det var höga strålningsnivåer blev lite äldre i genomsnitt än de som bodde annorstädes.
Det var ju oväntat.
Ja.
Det är ju intressant, för det är mycket av det här som beskrivs i efterhand. Man förstår också hur politiserat kärnkraften har blivit. Och sen hade vi ju det som hände i Fukushima, som ju fick till effekt att Japan stängde album. Så att Tyskland, som ju sett kärnkraften lite grann som räddningen för, inte minst ur ett klimatperspektiv, man skulle göra av med alla de här kolgruvorna och sånt. De gjorde ju också tvärhalt och så att de inte ska hålla på med mer. Liksom. Det är av politiska skäl, men det fanns liksom något vetenskaplig grund för ett sånt beslut, eller var det 100% politiskt? Har kärnkraften blivit liksom osäkrare när vi förstod vad som kunde hända i Fukushima? Liksom? Exponerade den svaghet i systemet?
Bra fråga. Nej, den exponerade inte en svaghet som vi inte kände till. Det var ju egentligen så, man jobbar mycket i kärnkraftsindustrin med probabilistic safety analysis. Man bedömer sannolikheten för olika scenarier och utifrån det försöker man designa skyddsåtgärder för att i största möjliga mån förhindra att olyckor sker. Och i Japan så var ju sannolikheten för en tsunami av den här storleken definitivt i övre änden av sannolikhetsspektret. Och man hade redan ålagt det här kärnkraftverket att bygga en högre mur för skydd mot tsunamis. Och det hade inte skett av olika, ska vi kalla det, sociala, hierarkiska skäl. Det är väl inte helt uppenbart precis vad och hur beslutsvägarna gick i den frågan. Men
som forskare tänker, nu händer det igen, vi har kommit fram till någonting, det borde funka. Och sen är det strukturerna där mellan sociala som gör att det inte funkar. Det är den mänskliga faktorn igen.
Ja, precis.
Harrisburg var mänsklig faktor, Tjernobyl var mänsklig faktor. Fukushima var indirekt en mänsklig faktor eftersom man inte gjort det man skulle för lång tid.
Ja, samtidigt får man ju förstås inse att en mänsklig faktor kommer det alltid att finnas. Så då får man ju fråga sig, vilka risker är vi beredda att ta? Vilka risker är vi beredda att lägga i händerna på de här människorna som uppenbarligen är så taffliga ibland?
Alltid människorna som är problem på något sätt. Liksom. Idag, så, hur ser det ut med liksom reaktorutbyggnaden i världen? Pågår den alls eller har de tryckt på pausknapp globalt?
Det pågår absolut utbyggnad i Sydkorea och i Kina framför allt. Det finns ju ett par reaktorer under uppbyggnad i Europa också. De har ofta blivit väldigt försenade och det här har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Naturligtvis eftersom vi gärna tittar omkring oss i vår nära omgivning.
Mm. Och förseningarna beror på?
Ja, men ofta att det byggs så få reaktorer och så sällan. Tittar man på utbyggnaden i Asien så bygger man jättemånga likadana reaktorer. Då lär man sig hur det går till. Olkiluoto 3 i Finland är ju first of a kind. Man har inte byggt någon reaktor där. Och man har inte byggt just den här reaktordesignen förut någonsin. Man har inte byggt någon reaktor där på jättelänge. Så att man måste ju göra alla misstag.
Och då stoppar man lite det projektet. För vi behöver kolla en extra gång, en extra gång, en extra gång. Och därför tar det extra lång tid, eller?
Ja, eller när de hade börjat gjuta bottenplattan. Jag tror de hade gjutit hela bottenplattan när de insåg att det här var ju fel sorts betong. Och så fick man bila bort hela skiten igen och det är många ton betong. Sånt drar ju också ut lite på tiden.
Det tänker man, borde man inte räknat det innan? Eller var det någon som inte tittade på betongburken?
Jag vet inte. Den mänskliga faktorn igen. Dessa förträckliga
människor. Ja, och så någonting det här med kärnkraft, det är liksom farligt och otydligt också. Alltså det är så lätt att... Jag tänker på att det är den här synen på kärnkraften som kanske spökar igen. Att det är någonting som är... Vi ser inte det och då är vi lite rädda för det. Och eftersom det kan vara svårt att bevisa att det är som helt säkert, så tänker man då är det med andra ord automatiskt farligt. Jag kan tänka mig att du sitter på en middag och pratar om att du håller på med att forska på det här området, att det är inte någon som säger att gud, det där känns ju supersafe. Eller?
Nej. Men det är ju väldigt stort fokus på risker och säkerhet i diskussioner runt kärnkraft överlag.
Och inte så mycket på möjligheter.
Nej, det är riskerna som folk tänker på i första hand.
Vilket kanske också är rimligt, liksom, för man tänker att det är oklart alltihop, liksom. Men så har vi ju nu, det blir ju ändå en fråga här i EU-valet och det var ju liksom lite fascinerande på olika sätt, den typen av politik som drevs, eftersom just då tydligt det är liksom med de energidirektiv som finns för EU, att EU ska absolut inte lägga sig i den lokala energimixen som olika medlemsländer har. Sen kan man bedriva någon slags allmän forskning och ha koll på det, för det är det man gjorde från början på 50-talet då när EU grundades. Men det är lite intressant att det blev just en så stor fråga i det, och det ska kommer fortsätta vara på det liksom.
Ja, även om länderna själva beslutar om vilka produktionsmetoder de ska använda, så finns det ju många beslut i EU som påverkar vilken produktionskapacitet man bygger. Jag menar, skulle vi till exempel införa en koldioxidskatt, så skulle det ju vara direkt ödeläggande för all kolbaserad och fossilbaserad energiproduktion. Om vi inför någon slags EU-subsidier för det vi kallar förnybart, så skulle ju det slå mot kärnkraften i det sammanhanget förstås. Sen så har vi också viss forskningsfinansiering via EU, och det är klart att det påverkar ju vår forskning i Sverige om vi kan få stöd från Euratom eller inte.
Vi ska också förvara det som blir över. Även om fransmännen hittat en jättebra metod för att återvinna det här pantsystemet eller något. Men vi behöver hitta det, och då behöver vi bygga också förvaringsanläggningar. Vilka tidsrymder pratar vi om? Vad gör man? Berätta allt du kan om.
Kärnavfallet bedöms ju vara farligt på så vis att det behöver hållas åtskilt från biosfären i 100 000 år ungefär. Så vi måste designa vårt slutförvar för att kunna hålla i minst 100 000 år. Och där har man i Sverige forskat länge. Vi är egentligen världsledande på det. Tagit fram ett koncept med olika lager av skal- och skyddsbarriärer, kopparkapslar, en speciell typ av lera. Vi ska i Sverige då har vi hittat en plats där vi vill bygga det här slutförvaret, i berg som är 1,9 miljarder år gammalt. Och även om 100 000 år låter länge, så är det ju väldigt lite jämfört med de här 1,9 miljarderna år som det här berget har varit intakt.
Och hur kommer det sig att vi svenskar är så himla bra på förvar, designa förvar?
Sverige har ju varit teknologiskt väldigt framstående inom kärnteknik överhuvudtaget under en lång period. Och vi hade ju redan från början en väldigt medveten approach till hela kärnavfallsproblematiken. Man började redan från början att avsätta pengar till kärnavfallsfonden, som nu innehåller 70 miljarder kronor nästan. Som ska användas för att forska om hur vi ska slutförvara kärnavfallet, och sen för att bygga själva slutförvaret.
Jaha, är det från allra första början?
Jag vet inte om det var från allra första början, men sen många decennier tillbaka i alla fall.
Ja, då är vi i början i alla fall. Liksom. Mm. Och hur tänker man sig att det här ska, hur går det till?
Man ska gräva, spränga djupa, djupa tunnlar ner i det här berget. Och in i tunnlarna ska man borra hål, i varje hål ska man lägga i bentonitlera kallas det. Bentonitleran sänker man ner en kopparkapsel. In i kopparkapseln så har man kärnbränslet, och kärnbränslet är ju också inkapslat redan i en slags zirkoniumrör. Och det här blir då väldigt många barriärer mellan kärnbränslet och, man säger, biosfären.
Just det, förutom att det då ligger långt någon i ett jättestort berg.
Ja.
Och när man ska ta ut den här kärnbränslet, hur gör man då? Stänger man ner reaktorn och hämtar en liten spade och tar ur de här pelletsen? Eller hur går det till? Eller ramlar de ut någon annanstans?
Varje år så stänger man av kärnkraftverket under ungefär en månad och plockar ut det äldsta bränslet och stoppar in nytt bränsle.
Ja, det kan man göra med en liten lucka på något vis, på något fiffigt vis.
Ja, man lyfter av locket på själva reaktorn.
Ja, som en grill. Man behöver ändå ta bort lite grill, sånt i botten, och så byter man ut det.
Ja.
Och då ligger det i 100 000 år. Och hur långt är vi på att börja bygga det här? Var har vi grejerna nu?
Nu ligger grejerna i ett mellanlager. Och det finns också en poäng med att mellanlagra det, för att under den första tiden efter att det plockats ut i reaktorn, under de första kanske 100 åren eller första decennierna, så är det ju mycket mer radioaktivt. Radioaktiviteten avklingar ganska fort i början. Och då behöver det kylning, vattenkylning. Medan sen när vi stoppar ner i berget så kommer vi inte behöva kyla det längre, utan då har man räknat ut att temperaturen kommer att hålla sig på rimliga nivåer utan cirkulerande vatten.
Och så nu ligger det i något slags termosar, i något slags mellanlager och blir kylt kontinuerligt. För att liksom, varför ska det vara kylt? Är det för att det inte ska börja reagera med sig själv då igen då?
Nej, det börjar inte reagera utan det produceras av självt sönderfallsvärme. Det använda kärnbränslet är ju radioaktivt och
just det.
I varje radioaktivt sönderfall så utsänds det ju energi som sen kyls bort.
Men vet man exakt var det här ligger någonstans eller det är så här hemligheter?
Nej, man vet precis var det ligger någonstans.
Jag ska inte åka dit, jag behöver inte, men det ligger i Sverige någonstans. Men är det också så att det kommer hit bränsle från andra delar av världen och lagas i svenska utrymmen eftersom vi är så bra på det här, eller?
Nej. Just skicka använt kärnbränsle mellan länder har aldrig hänt. Det finns politiska problem med det.
Ja. Ni får ta hand om era egna grejer, helt enkelt.
Ja, Australien har ju funderat på att försöka bli någon slags kärnavfallsmottagare. Världens avfallstipp, liksom. Mm. För de har ju jäkligt solitt berg och väldigt lite vatten som kan lösa upp saker. Och
hur går det att sälja det till allmänheten, den idén?
Det går inte så bra att sälja den till den australiensiska allmänheten. Och dessutom så finns det överhuvudtaget inget politiskt ramverk för hur man skickar använt kärnbränsle mellan länder. Liksom. Det har aldrig gjorts, så vi vet inte hur man gör.
Okej, alltså det är ingen, en låter jättebra idé kan du säga, men det är ingen kommersiell potential idé. Liksom så. Och gör fransmännen och amerikanerna gör samma sak? Hitta berg, mellanlagring, eller har de redan knäckt det här långtidslagringsproblemet?
Nej, de har inte knäckt det. I USA fanns det ju ett projekt ganska långt framskridet där de hade utsett ett berg, Yucca Mountain, där de skulle gräva ner sakerna. Men sen stötte det på politisk patrull. Och nu är man tillbaka i situationen att man har ingen plan, helt enkelt.
Men de har någon mellanlagring nu, eller? Det?
Ja.
Eller bara åker runt på nattåg någonstans. Ja, men det är någonting med att det är väldigt mycket ingenjörskonst, det är mycket räkna ut, som sen krockar hela tiden i den här offentliga bilden av det, som ju också är väldigt spännande med det här ämnet, tycker jag.
Ja, nej, jag tror att det spelar ingen roll hur mycket vi räknar och kommer fram till att det här funkar. Folk kommer ändå tycka att det är fundamentalt obehagligt att tänka sig att de har använt kärnbränsle i berggrunden. Apropå slutförvaret så är jag ju lite, lite fortfarande fascinerad av. Ja, men det här relaterar väl igen till hur vi tänker om kärnkraft kontra andra farligheter. Att i Skelleftehamn så bygger man ett slutförvar nu för arsenik och bly och kvicksilver. Och de har ju inte ens någon halveringstid. De är ju för evigt. Det här är ingenting som sönderfaller och blir ofarligt efter en stund. Det är någonting som kommer fortsätta vara farligt för all framtid. Och säkerhetsnivån för det här slutförvaret är ju otroligt mycket lägre än för kärnavfallet. Och på EU-nivå diskuterar man att kanske 1000 år. Det är ett rimligt tidsperspektiv att tänka på.
Ja, det är lite skillnad.
Ja.
Om vi tittar på vilka alternativ vi har, för det är också en fråga som dyker upp ibland när jag käkar. Vad är det man är? Vi pratar om, man hör ord som fusion, man pratar om fission. Ska vi reda ut det också?
Det kan vi göra. Fission, det är ju kärnklyvning. Och det är det som vi har i alla kärnkraftverk idag. Fusion, det är ju när man slår ihop atomkärnor. Och det är ju någonting som man förutsåg ungefär samtidigt som man insåg att man kunde göra fissionskraftverk, så insåg man att man kunde göra fusionskraftverk, men det visade sig vara knepigare, helt enkelt. Så det pågår fortfarande mycket forskning. Vi har ju ett stort projekt i EU där vi bygger ITER, som är en slags forskningsfusionsreaktor. Och den ska väl komma online 2025. Den har ju också drabbats av stora förseningar, som många stora byggprojekt och forskningsprojekt.
Och ska vi se den då lite som de här, den som fusionsreaktorn är, påminner den då lite grann om vad fission eller vanlig kärnkraft var på 60-talet? Man byggde olika reaktorer, man testade, man provade och se hur funkar det här, eller?
Tror den har kommit lite kortare egentligen.
Okej. Okay. Fissionsvärden är fortfarande 1950.
Ja, det är nästan så.
Men tror du att det kommer att bli, alltså att vi kommer att få fusionskraft också?
Ja, det lyckas vi med förr eller senare. Men be mig inte om en tidsuppskattning.
Du, om man vill tre böcker, om man vill fördjupa sig inom det här ämnet eller som påverkat dig.
Jag läste en bok som hette Mellan frälsning och domedag, som handlade om den svenska historien, svenska kärnkraftshistorien. Jag vet inte om den påverkat mig så mycket, men det är ju relevant att känna till om man ska ha någon slags åsikter om kärnkraft i svensk politik, svensk energipolitik. Det kan nog finnas en del att ta till sig där. Sen läste jag Bomben, ett liv, eller något sånt där. En bok om Manhattan-projektet. Och den var väldigt spännande och intressant. Den kanske säger mer om ingenjörer som människor. Och teknologins kontra moralens roll. Det kanske blir intressant på ett mer filosofiskt plan. Men ska man prata om själva kärnkraften som sådan, så är det väl mycket blogginlägg, tidningsartiklar. Jag har en kollega i Uppsala som är väldigt aktiv i att försöka föra ut då vad han anser vara common sense i kärnkraftsdebatten.
Vad spännande, vad heter den bloggen?
Nej, han har nog ingen blogg. Han leder analysgruppen. Så analysgruppen.se, där finns det väldigt mycket information om kärnkraft.
Tack så hemskt mycket.
Tack.
Det där var Klara Insulander Björk. Hon är forskare inom plasmafysik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. En sak jag tar med mig från ett samtal är att vi förstås ska vara försiktiga med kärnkraften och förstå riskerna med den, men att vi inte ska vara överdrivet rädda för den. Ser man till antalet reaktorer i bruk och den energi som de genererar, så är kärnkraften de säkraste, renaste och mest tillförlitliga energikällor vi har faktiskt. Sen ska vi lösa det här med slutförvaring och det verkar lite knöligt, det verkar inte jättelång tid, absolut. Men vi kommer inte bli av med kärnkraft, vi måste hitta sätt att använda den som är bra. Och inom en säkerhet som vi kan acceptera, eller risknivå som vi ska acceptera kanske. För särskilt i jämförelse med fossila bränslekällor som kol och olja, så påverkar kärnkraft inte vår hälsa lika negativt som de andra gör till vardags. Fast i mycket mindre doser, och kanske därför vi inte heller tänker på det. Och ska man komma ihåg att dagens kärnkraftverk byggs på ett helt annat sätt än vad som var fallet i då Tjernobyl, där en RBMK-reaktor användes i huvudsak för att den var billigare att bygga än andra typer av reaktorer. Och därför hade några inneboende fel som gjorde att den rusade och orsakade den där härdsmältan. Lärdomen från Tjernobyl och det som också framgår i tv-serien, det är att modern kärnkraft inte är farlig, utan att det farliga är lögner, arrogans och att försöka underminera kritik om vad som har skett. Att det är den riktigt stora faran här. Och tittar man tillbaka i historien, så de tre stora olyckor vi talar om här, Three Mile Island utanför Harrisburg i USA på 70-talet, Tjernobyl i Sovjet på 80-talet och Fukushima i Japan för några år sedan. Alla de berodde direkt eller indirekt på att den mänskliga faktorn. Alltså någon inte följt rutinerna eller inte vidtagit föreskrivna åtgärder. Kanske av arrogans, kanske för att kritiken ignorerades, eller kanske man inte tog hoten på allvar. Om den här podden gett nya perspektiv på kärnkraft, jag tycker du ska tipsa en kompis om den. Använd dela-knappen nu när avsnittet är slut och skicka till någon som du vill prata med det här om. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av www.media för vad vi vet.se.